Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Välkomna till veckans spaning med mig, Anna Jinghede, Lena Ljungdahl och Meta Broddare.
Kära publik, här kommer varsågoda.
Fan, jag känner att jag är väldigt pigg idag när vi spelar in.
Jag hörde det på klangen. Va? Det brukar det ju inte vara.
Nej,
är det
men det är... Ja, fel. Vi poddar ju nu 8 timmar tidigare på dygnet än vad som är brukligt, så att säga.
Men är inte det här de jobbigaste timmarna?
Ja, jag har inte riktigt klivit in i sömnfasen. Det brukar ju ske vid 7-8 på kvällen. Sen kommer ju vargtimman och pigghetsgrejen lite efter det. Men jag har ju varit på utvecklingssamtal. Så jag fick ju flexa ut lite tidigare. Och då fanns det plötsligt ett fönster att podda före midnatt. Det är ju fantastiskt.
Ja, det är faktiskt fantastiskt. Ja. Och det är måndag och vi ska alldeles strax då rulla in avsnitt 267. Men jag tror att jag tar på mig ordningshatten igen.
Aha.
Jag gör ju det ibland på måndagar för att jag är lite brydd över de här stackars krakarna som vi så att jag vispar in till kringpoddarnas kringpodd.
Lurar in.
När vi föreläser eller pratar om vår podd i tv och sådär. Och sen så klickar de in då. Ja. Och söker de upp podden och så läser de att det här är två krimexperter och så vidare. Då finns det ju ändå en chans. Eller risk, det beror på hur man ser det. Att de dundrar in en måndag. For a start.
Just det.
Ja. Och då tycker jag att det ligger på sin plats. Med en liten, så att säga, klausul. Att på måndagar pratar vi inte krim, utan här flexar vi runt våra andra celler och muskler och senor och tensorstråk.
Ja.
Och liksom broderar ut... Vi så att säga, broderar ut veckan som vi har i vårt själ och sinne.
Just det. Böjveckan. Ja. Får jag berätta en liten... rolig anekdot på temat. Vi blev ju uppringda förra veckan av en researcher från SVT som ville ställa lite frågor inför vår medverkan i Go-kväll.
Ja.
Som vi gjorde häromdagen. Och då sa hon så, jag har ju förstått att ni har ju en podd och jag har börjat lyssna på den idag. Och då frågade jag spontant, vad lyssnade du på dagens avsnitt, eller vilket börjar du med? Ja, det handlade om bävrar.
Jag säger ju det.
Ja, alltså utan att på något sätt förringa vår insats i den spaningen, så kanske ändå att du skulle lyssna på något torsdagsavsnitt innan du skriver researchen för vår medverkan, ja, men som alltså... krimpoddare.
Jag måste säga så här, nu vet jag att du tycker själv att bäveravsnittet var ett av dina lågvattenmärken.
Det är en skampål för evigt inristad i mitt inre.
Ja, men du är så att säga ganska solitär i den uppfattningen, för folk älskade ju det avsnittet. Och jag skulle säga så här att utan allt det andra, alltså om vi tar bort våran kompetens, vår djupa och köttiga kompetens, så finns det rätt mycket kvar, Anna. Bara att du vägrar ju se det och du vill ju gärna hålla det i det höljda, så att säga. Men du hade varit ganska platt. Nej, men du hade varit en betydligt plattare och fattigare figur om du bara var det som du försöker framträda och vilja vetas av.
Lena Ljungdahl, vad går din gräns? Vad ligger din smärtgräns för vad som är motiverat och vettigt att göra en poddspaning på? Om Meta skulle leverera en spaning på olika former på en bajskorv till exempel, skulle du?
Ja. Ja. Alltså det finns säkert ett sånt här fekaliechart som vi skulle kunna gå igenom.
Ja, gud,
men jag tror inte att jag har någon bortre gräns. Jag har tillräckligt mycket hybris att tro att varje ämne, beroende på såklart vad man gör av det, skulle kunna så att säga, slå an en klang och en nerv där ute som gör att det kan skänka glädje till någon. Kanske.
Ja, men det är väl också det som är en av dina främsta uspar, så att säga. Att
du min hybris.
Ja, din hybris i kombination med, jag vet inte, din totala oförmåga att känna skam. Det är väl så.
Ja, men det har jag ju, liksom, så är det ju. Men jag måste också säga att jag tycker att måndagarna är intressanta, för mig ligger den på två olika frekvenser. Dels är det ju att själv försöka anbringa någon form av tanke kring den bollen som Meta kastar och vår väg. Men jag har ju också en match i matchen.
Jag vet.
Och det är ju att frambringa någonting ur dig mer än det korrekta och rakt upp och ner det man ser vid första anblick, för du vill ju gärna stanna där, så mitt jobb är så att säga att moderera ut dig i det svarta.
Ja, jag vet det, och det är lika obehagligt varje gång.
Ja, men jag ser, men det
ibland lyckas du.
Ja, vi får se om vi lyckas idag. Ska vi höra vad hon har att säga?
Ja, släpp framna bara.
Den här spaningen ska handla om behov, eller rättare sagt om vad du absolut behöver och inte klarar dig utan. Jag skulle till och med vilja sträcka det så långt så att den kommer att handla om obligat mutualism. Obligat mutualism är ju ett biologikoncept, alltså när två arter inte klarar sig utan varandra. Jämfört med fakultativ mutualism, där båda arterna kan dra nytta av varandra, men de klarar sig utan varandra. Ni ska få fundera idag på vad som är obligat mutualism för er. Visserligen så kan ni få fundera på om det finns någon art, förutom människoarten, som ni absolut inte klarar er utan. Men, kan få dra det utanför arterna, vad finns det i era liv som ni inte klarar er utan? Och som inte klarar sig utan er?
Vad svårt.
Var i livet hittar ni er obligata mutualism? Och hur känns det att vara så behövd och att behöva något så mycket så du inte klarar dig utan det? Det vill jag att ni ska få fundera på. Ha det gött. Bye.
Wow, säger jag då. Vilken spaning.
Obligat är ju ett ord som du ganska fryntligt slänger dig med.
Gärna.
Gärna när du har sagt någonting som du själv tycker är jävligt liksom befäst. När du vill befästa, så säger du så här, och det är ju obligat. Då vet man att där, nu satt hon ner skorna. Här inte, nu har hon inte lämnat något utrymme. Att nej, så att nej, säga, nej, å nej. Ena sidan och
här
andra sidan.
Här tummar jag inte.
Nej.
Men du, Ljungdahl, för dig är väl svaret givet på frågan om det finns någon art du absolut inte klarar dig utan. Det finns flera, till och med.
Ja, det finns det ju. Den enda arten jag skulle klara mig alldeles fine utan, det är ju Homo sapiens.
Ja.
Nej, men det var faktiskt det första jag tänkte på. Och framförallt så är det ju arten cobber dog. Och jag fick ju lära mig tidigt att cobber är ett australiensiskt slanguttryck för polare. Men sen träffade en australiensare som sa att nja, polare om man liksom är snäll i översättningen egentligen betyder parasit.
Jaha.
Alltså, alltså slangord för en parasit. Och det är ju som någon form av symbios, jag och min hund. Alltså hon är en art som mår riktigt dålig av att vara ensam. Och jag mår också riktigt dåligt av att vara utan Doris. Jag kan ju få absolut mycket mer hemlängtan över min hund än över resten av mina familjemedlemmar. Men jag ska nog inte höja upp mig så pass långt att hon skulle dö utan mig. Och därför har vi ju då inte den obligata mutualismen.
Nej, nej, den är kanske lite mer fakultativ.
Ja. Men
ibland så undrar jag om det inte ändå är så att, det skulle vara en fråga om överlevnad om hon inte fanns.
Vissa dagar är det verkligen så. Vissa dagar skulle jag säga att hon är en absolut starkaste orsaken till att Dan så att säga förpackas med mig fortfarande i livet.
Ja, och omvänt så är det väl kanske så att, för det här är ju ändå en domesticerad art, som vi säger.
Ja, vad fint.
Ja.
Ja.
Alltså hon är ju, du är ju extremt behövd i hennes liv. Hon skulle inte överleva
vänta, Anna, utan dig. Vänta, du får ta om det där. Det är något som tjuter mina öron på galet och sladdarna ligger för nära varandra. Nu, kör igen. Ja.
Det finns ju en art som du absolut varken kan samarbeta med och gärna skulle överleva utan, och det är ju teknikens värld.
Ja, allt med sladd.
Allt med sladd, ja. Jo, jag sa att det måste ju vara en ganska härlig känsla ändå att känna sig så behövd om en av ett djur. Det är fint.
Ja, och den frågan Meta ställde, precis, jag reflekterade precis när hon ställde den, hur känns det att vara så behövd och behöva någonting? Jag fick en liten sån här panik- och kräkreflex när hon sa
jag
det.
Med, fick kvällning.
Ja, berätta.
Nej men alltså, ja naturligtvis så kan jag ju känna den känslan från min son, att jag är behövd kvällning. I hans... Nej, men alltså... Det är inte så att jag kan rabbla upp 10 arter som är kraftigt behov av mig och som verkligen behöver mig.
Men varför fick
mig?
Du en kvällning? Varför fick du lite panik? Det var det
jo,
jag ville veta.
Jo, just, nej men det lät som det förväntades att man hade ett gäng sådana som man skulle kunna rabbla upp.
Och gud, jag fick nästan tvärtom. Jag fick en liten panik- och kvällningskänsla av att fy fan, att sitta i så här, att någon behöver en så jävla mycket och att man behöver någon. Det är inte jag tillfreds med.
Nej, men nej.
Jag vill gärna känna känslan av att alla runt omkring mig, alla som älskar mig, alla jag älskar, klarar sig rätt bra utan mig.
Den ja, men så är det väl också?
Ja, exakt. Men det finns ju en kategori människor som verkligen vill vara behövda. Som nästan är som den här jävla putsarfisken. Det är ju en udda typ av folk, alltså.
Ja, men då har du faktiskt rätt i. Där skiljer vi oss ju, har jag inte tänkt på.
Ja.
Det kanske är väldigt närande för vissa människor. Just känslan av att vara kraftigt behövd.
Och tärande för en annan kategori.
För någon annan.
Ja, för någon annan, vem som helst.
Obligat mutualism. Alltså när hon pratar arter, måste det vara som ett levande ting? Så kan vi stretcha lite på definitionen här? För något som jag
en fossil?
Ja, men alltså nästan alltså. För ett fenomen som jag tänker på, som jag inte klarar mig utan, och som inte heller skulle överleva utan mig, det är ju jättegamla ord som jag använder.
Ja, jag är med dig.
Alltså, förstår du vad jag tänker?
Jag förstår precis, om kategorin Anna Jinghed, och det finns väl några till som du. Om ni skulle sluta använda de orden så skulle de ju dö ut som...
Ja!
Ja, där har
jag
du
det. Menar det. Det är väl ändå det finaste man kan... Alltså jag fick lära mig ett sånt fantastiskt ord häromdagen. Förnöte. Smaka på det.
Förnöte.
Ja. Jag tar med mig mitt förnöte och går på releasefest.
Och gud, jag såg framför mig ett tarmpaket i en påse. Jag tar med mig mitt förnöte och går på fest. För mig var det inte ett särskilt vackert ord. Det finns ju vackrare ord. Morgondagg. Förnöte.
Ja. Förnöte, fint ju.
Nej, men vad har vi det då? Du måste ju säga vad det betyder.
Sällskap.
Varför sällskap. Inte bara använda ordet sällskap?
Så det kan, man ju göra. Ja. Men det är ju mycket roligare att använda ett alternativt ord.
Att använda ord som en miljon mottagaren år gammalt. Exakt, och som mottagaren går så att säga förbi. Absolut.
Ja, nej, men lite på samma tema är väl pappersalmanackan. Filofaxen. Mm. Den hade fan inte överlevt om det inte fanns såna som du och jag, Lena Ljungdahl. Nej, och men vi samarbetar väl, det ska sägas.
Jo, men nu tycker jag att du har stretchat det lite för långt. Okay. Hade jag dött utan min papperskalender?
Jag hade gjort det, tror jag.
Du hade dött utan min papperskalender. Det vet jag. För att jag talar om för dig vart du ska, när du ska och varför du ska. Så att, ja.
Det är ju för att det är så fullt i min redan av andra orsaker. Menar så. Nej, jag vet inte. Är det förmätet att säga att någon slags obligat mutualism infinner sig i tanken om det man ägnar sig åt? Alltså, i mitt fall då, någon slags kanske utvecklad kunskap och arbete med barn som far illa till exempel. Det är ju inte så att de skulle inte överleva utan mig. Så det är väl mer över på den fakultativa delen av spektrat så att säga.
Mm.
Men jag är ju jag klarar mig inte utan det facket i mitt liv så att säga. Det är så pass viktigt och centralt för mitt... för min inre tillfredsställelse att kunna bidra och göra något gott för de här ungarna.
Mm.
Och de skulle överleva utan mig, men de har också kanske nytta av det jag gör för dem.
Jag tror att man kan stretcha, för att vi kan ju bara snabbt konstatera att du hade ju inte dött. Ditt hjärta hade ju inte stannat. Men om vi liksom kliver bort från den planen, den spel liksom modellen att för det är få saker. Ja, det är få saker, få saker som man skulle dö av utan. Det är ju typ snus för dig. Då dör du ju på det. Men snuset tar ju inte dig.
Nej, så är det ju. Konsumtionen.
Men om vi lämnar det spektrumet. Det spektaklet. Så där har du nog något. Du hade inte varit Anna.
Precis.
Den Anna som du ska vara, den Anna hade dött. Exakt. Om du inte fick jobba med det här. Och det vet vi ju alla att så mycket viktigt som du gör för de svagaste, det vill säga barnen, den nivån hade sjunkit om inte Anna Jinghede. Så där har du nog en obligat mutualism. Ja, det ena i sin bästa form hade inte existerat utan det andra.
Alltså jag är ändå mer inne på att vi har ju nytta av varandra, som Meta beskrev det. Men vi skulle ju klara oss utan. Det finns ju andra, så att säga.
Ja, du hade klart, men inte i din bästa form.
Nej, det kanske
den ultimata formen av Anna hade dött. Om jag sa att nu får du inte längre jobba för det här, du får inte forska på det, du får inte... Då hade den bästa versionen av Annas välbefinnande dött.
Det tror jag faktiskt är helt sant. Mm. Att den hade. Men du då? Du måste ju också ha något liknande.
Ja, men jag har funderat. Det mest utåtsvävande holistiska jag kan komma på är att klimatet och miljön är i obligat mutualism med människan.
Level up!
Ja. Och då, bear with me, alltså om alla människor skulle dö på dirr, då hade ju moder jord fan gjort high five! Mm-hmm, och sen hade den levt lyckliga i all oändlighet. Men om vi nu bara tar bort det scenariot, utan att människan faktiskt är på jorden, då skulle jag vilja säga, för att jorden ska överleva, så kräver den en obligat mutualism med människan.
Mm.
Och om människan ska överleva så krävs det att jorden finns kvar.
Just det, vi klarar oss inte utan varandra.
Nej.
Och vi måste samarbeta för att båda arter ska överleva.
Ja, så det var nog den ultimata typen. Sen tänkte jag också på författarskapet Ljungdahl och Ginghede. Jag undrar jag om vi hade kommit lika långt med romanen. Om du hade typ gått ut på Regnbågsbron och trillat av pinn kapitel 3 i bok 1. Jag undrar jag om boken hade kanske blivit till för att jag hade känt såhär, fan jag är skyldig Anna och färdigställer den.
Jag måste föra arvet vidare.
The legacy. Nej. Men jag hade nog känt såhär, fan jag får fan, Anna hade velat. Så tror jag att jag hade känt. Men jag är ganska säker att den inte hade blivit lika bra utan dig. Så jag tror att Ljungdahl och Ginghede så som ett författarskap är nog ett obligat mutualistiskt tillstånd.
Fan vad fint.
Ingen av oss hade dött om vi inte gjorde det. Men jag tror att produktnivån hade dött. Det hade blivit en annan nivå. En annan sorts bok.
Men nu uppehåller du dig till författarskapet. Skulle det också kunna tillämpas på någon form av vänskap? Detta?
Jättetråkigt att vara vän med en död person. Så att det är nog en, så att säga, ett obligat att den ena lever för den andra.
Men jag menar, det är väl väldigt klassiskt egentligen. Ja. Relationer till andra. Alltså man har nytta av varandra, men man kan ju faktiskt klara sig.
Exakt, man kan ju överleva varandra. Utan. Men sen tänkte jag, det var två... Det enda jag kan komma på som skulle dö utan mig, det är olika typer av rörelser som jag har runt omkring mig.
Aha.
Det jag tänker att... Ja, men...
Movements.
Det är så flumt. Ja, men... människor skulle inte dö om jag inte fanns. Inte djur heller. Livet skulle gå vidare. Det skulle inte hända så mycket om jag inte var en faktor i den här ekvationen. Men jag tror att jag... För att få en rörelse, oavsett om den är fysisk eller vad det nu är, tankemässig, så krävs ju någon form av värme, vindkraft, någon form av impuls som sätter igång en rörelse. Och jag tror att om någon av alla människor jag känner någon gång skulle säga så här, på vilket sätt är du i en obligat mutualism med Lena? Så tror jag att svaret ganska ofta skulle bli att jag, om du tänker en sån här kul, som någon sån jävla psykolog hade på sin skrivbord, med hänger snören med små kulor i, och som man lyfta en och släppa den vid ett tillfälle. Jag tror att jag är den kulan. Jag tror att jag är kraften som lyfter den kulan och släpper. Och utan att det händer så står det jävligt still på skrivbordet. Då krävs det liksom en jordbävning som skakar runt skrivbordet, att någon stöter till det. Jag tror att jag är väldigt ofta, om jag ska säga i min vänskap med hur jag coachar liksom företag, när jag föreläser, så tror jag att skulle jag ha en USP i det här obligata mutualismen, så är det att jag är den här kulan som kickar igång saker. Och sen gillar jag att lämna rummet efter det.
Men är det något?
Jag är ingen vidmakthållare, jag är en igångsättare. Och utan igångsättning så står det ganska still. Det är precis som när jag dansar. Jag kan höra musiken, jag kan få instruktioner, men jag måste någonstans sätta igång en rörelse. Och sen kan min kropp hålla på i 4,5 minut själv utan att jag ens är med i tanke. Men jag måste liksom ha viljan och kraften att dra igång någonting.
Men om du inte skulle sätta fart på den där kulmojängen då?
Ja.
Skulle ett, din omgivning inte överleva det? Och två, skulle man inte kunna tänka sig att någon annan skulle kunna sätta igång kulan?
Absolut.
Är det en obligat mutualismen här verkligen?
Nej, men för just den rörelsen ska jag säga. Vi behöver ju lämna det här. Skulle någon bara läggas ner och själv dö för att inte jag satt igång det? Nej, såklart inte. Men om vi pratar en obligat mutualism för ett händelseförlopp. Ett händelseförlopp kan själv dö. Jag har varit i så många arbetsgrupper, så många där jag vet så här, jag sitter och väntar, händer ingenting, kommer inte loss, finner inga lösningar. Och sen så är det som att jag liksom slänger in en brandfackla, en tanke, en idé, en rörelse, en någonting så här. Och så är det igång. Jag har liksom kommit på att jag är nog det. En igångsättare av någonting. Och det har vi också fått, det skulle jag säga att du också är, för vi får ganska ofta feedbacken i podden att oh, tack för jättemycket för det här avsnittet, det kan vara om bävra eller vad fan som helst. Det fick mig att tänka på, sist hade jag nämnt det här med att jag är uppväxt med en förälder som har psykisk ohälsa, min pappa. Och då var det någon som hade precis börjat fundera på hur den hade varit som förälder, därför att den lider av om det var bipolaritet eller något sånt där. Alltså vi är ju i obligat mutualism med många av våra poddlyssnare, för att vi startar processer, och processer som annars inte hade startat.
Men det måste ju innebära att vi då, som du betraktad, är behövd av andra.
Ja, det tror jag. Vi får så oerhört mycket fina mejl och tack för olika saker som jag inte hade något som helst syfte med i ett visst avsnitt eller ett segment av ett avsnitt. Nej. Eller faktiskt poddens levande som stort. Men ändå så drar det igång saker. Så att man borde väl kunna vara i den här symbiosen helt omedvetet.
Mm.
Tänker jag.
Ja, rimligen.
Kan man vara i obligat mutualism med sig själv? Kan du ha delar i dig som behöver andra delar,
alltså, jag
för
kan
att
saker känna
och ting ska leva?
Om man plockar isär själ och liksom kropp.
Skärt. Ja, jag gör med det. Skärt.
Nej, men så här.
Ja. Ja.
Alltså, min själ och min fysiska kropp behöver ju ständigt jobba på att samarbeta tillsammans. Och det är ju ofta ganska energikrävande, och det är väl ganska uppenbart att vi klarar oss ju naturligtvis inte utan varandra, men vi är också jävligt beroende av att kunna samarbeta väl för att klara av skiten.
Men din kropp och själ är också ganska ofta i luven på varandra.
Ja, men de är ju
det. Du får kliva in som fucking FN.
Jo, men så är det ju. Men jag menar, man skulle inte kunna utgå från någon form av fakultativ historia här. För då alltså,
nej.
Så. Den relationen är ju obligat.
Ja. Ja, alltså, kanske.
Det är ju inte precis två olika arter. Så det faller ju lite på, på definitionen. Men
Anna, ibland undrar jag om inte du har ett par olika arter inom dig. Där man tidigt på morgonen behöver lista ut vilken art kom du som idag. Du är förklädd till tapir, men egentligen är du varg.
Gud vad roligt.
Oh, kan inte du börja morgonen med att skicka med en emoji med den arten du känner så närmast som, så jag kan såga till min pusselbit och lägga med diktan.
Ja. Ja, men skulle jag be dig om detsamma en tidig morgon, då skulle det komma bajsemojin, tror jag.
Ah, nej, men på morgonen så kommer jag alltid få samma. Det är varulven fram till lunch. Ja. Men jag kom faktiskt på en sak till nu. Aha. Eftersom jag livnär mig till stora delar att föreläsa. Undrar om jag ska lägga in det här som en förslide till mina föreläsningar. Alltså man är ju på något sätt som föreläsare i absolut obligat mutualism med publiken. Det är inte så att jag hade dött om de inte gör sitt jobb. Men skillnaden på en härlig publik med rätt inställning som är där av rätt syfte, de är inte dittvingade av någon chef, de har fått rätt förutsättningar, jag är förberedd, utvilad, jag förstår liksom mål och syfte. Om inte det här ligger i samklang, då kan ju så att säga en utbildningsdag dö.
Det blir.
Alltså själva, och jag kan ibland är det nu jag ska prata skit om Skåne eller inte nu?
Ja, eller ja. Om du känner för det så...
Vi har gjort en liten lätt gallup där vi konstaterar bara, och Meta brukar säga, när jag skickar henne till Skåneutbildningen så brukar hon säga att hon vill ha dubbel OB för att det är så alltså det är så obekvämt för själen. Därför att de sitter helt tysta, bjussar inte, de ler inte, det är helt ansikt, alltså det är uttryckslöst. Och man tänker så här, fan, de hatar mig. De skrattar inte åt skämten på samma ställen som alla. Men efteråt så kommer mejlen. Tack kära för den här föreläsningen. Det var fan det bästa jag varit på. Man bara, om du beter så där när du upplever det bästa i ditt liv, då har vi ett problem.
Alltså, Det måste ju betyda att det är ett flockfenomen.
Jag kommer få så oerhört mycket arga mejl nu. Men jag välkomnar detta. Ni kan skicka dem till Anna. Nej, men varför skulle jag komma in på det? Jo, därför att det kräver, man kommer på sig själv och second guessar sina grejer. Man funderar på, är det något jag har missat? Har de precis haft lönesamtal innan och alla har fått sänkt lön? Så att som föreläsare är man ju enormt beroende av publiken. Jag brukar fråga i början, är ni här av rätt anledning? Fundera på själv nu vad du kan göra för att få ut så mycket som möjligt av mig den här dagen. För att jag har fan i mig kommit hit förberedd. Och jag är så redo för att pracka på så mycket kunskap och erfarenhet och liksom av det jag kan. Och sådär, bara för att sätta mig rätt stämning. Men man kanske skulle ta och visa en bild på en kul ram. Vem är du idag? Ja,
precis. Nej, men alltså, du har ju helt rätt i, man överlever ju inte som föreläsare om man inte samarbetar bra med åhörarna.
Exakt.
Så är det ju. Sen kanske det är lite väl långt att dra att åhörarna inte kommer att överleva om de inte är supernöjda med vad du levererar. Men det är en annan sak.
Nej, men det kommer ju givetvis att göra, men deras möjlighet till kunskapshöjning, den dör för stunden. Om de inte öppnar. Och det är ju extra jobbigt när man tycker att det här är min USP. Det är ju den absolut vanligaste feedback man får. En jävla superpedagog. Jag trodde aldrig, och timmarna svirsar förbi. Men då blir man ju extra känslig när det sitter ett rum med människor som bara, nej, men jag undrar om du lever ni ens? Ett torrt.
Ja? En retorisk fråga, eller hypotetisk fråga.
Oj.
Skulle våran podd, skulle vårt varumärke, skulle boken sälja om vi inte fick använda sociala medier? Tänk dig själv.
Jag vet inte.
Hur många lyssnare tror du vi hade haft om vi inte hade haft sociala medier? Annonsera i lokaltidningen.
Och en sån här kontaktannons. Ja. Sökes. Du med öron. Skriv brev till Sol och Vårare 1, 2, 3.
Det är väl ändå ett exempel på mutualism. Alltså sociala, sociala medier skulle ju inte heller vara ett skit om inga, så att säga, använder det.
Nej.
Eller byggde sina varumärken där.
Nej. Vi hade kanske kunnat överleva om inte vi hade sociala medier, för att kanske andra hade spridit, men absolut,
spridningseffekten. Mun till mun, tänker du?
Ja.
Ja, det har ju funkat i alla tider, så att why not? Det var dock innan podcastingens tid.
Nej, men vi får ju ofta feedback från de samarbetspartner vi har, Norstedts, Bauer Media, olika partners som säger så här att ni har en sån fantastisk lojal och härlig följarskara. Det är god ton. De liksom konsumerar allt ni gör och så där. Och till stor del är väl det för att vi är så aktiva, gissar jag, med våra lyssnare. Därför att vi engagerar sig i dem och de engagerar sig i oss. Vi försöker hinna svara på allt, läsa allt. Vi försöker lägga örat mot rälsen och höra vad de vill ha mer av, och därefter håller vi på så att någon form av, kanske inte att någon av oss skulle dö utan, men någonting skulle dö.
Ja, jag tänker att möjligen podden inte skulle leva utan det. Men jag tror inte att våra lyssnare skulle dö om de inte fick podden. Även om jag vill tro det emellanåt.
Nej, dit är jag nog inte beredd att dra det, alltså. Där har min hybris någon form av bortre gräns. Jag tror att folk skulle klara sig alldeles utmärkt ut den här jävla podden. Nu kände jag att jag blev lite varm.
Ja, men skönt att det finns en bortre gräns ändå. Det tycker jag ändå känns tryggt.
Ja, där gick det.
Nej, det är väl som sagt ett exempel på en mer fakultativ relation däremellan då. Men du, spännande spaning. När jag hörde spaningen så tänkte jag, det här är absolut ingenting på. Jag var väldigt trög i hjärnan på temat.
Jag trodde du skulle bli lite, så att säga, morgondag av ordet obligat bara.
Ja, naturligtvis. Jag uppskattar ju terminologin och liksom utgångspunkten, så att säga. Absolut, det välkomnas. Mer av det. Men du, vi går ju mot en torsdag även denna vecka. Ska vi avslöja vad vi bjussar på då?
Vi ska ju snacka NATO.
Just det.
Och där var vi ju verkligen tvungna att ta in en expert. Därför att
som det heter.
Ja, som det heter. Därför att vi är ju så att säga lite tunna. Men efter detta avsnitt så är vi inte det längre. Och vår absoluta förhoppning är att ni kära lyssnare ska få en bättre koll på vad NATO är, hur det är uppbyggt, vad vi ligger till historiskt Sverige versus NATO, precis nuläget Sverige NATO och framtiden och hur det påverkar samhället i stort och på individnivå. Mm. Det är vårt mål.
Det kommer bli kanonbra det där, allt sammans. Det kommer att ske på torsdag.
Ja, och samtidigt, så att säga synkront, så kommer vi befinna oss på bokmässan.
Det är alldeles rätt.
Och vilken stark och snabb reaktion, Anna Jinge. Dog du en liten stund? Fick du en tia? Ja,
min första tanke var, det kan inte vara redan nästa vecka. Men det är det ju. För jössenamn.
Ja. Du är liksom as we speak, kan man säga. Du är ju i 30 centimeter bredvid. Du är ju nu flera dagar i förväg. Men när det här avsnittet sänds på måndag, då håller vi på att packa våra väskor. Och när det är dags för NATO, då är vi på fucking bokmässan och börjar så att säga dra igång samtliga cylindrar.
Ibland känner jag att du och jag absolut har ett obligat mutualistiskt förhållande. Jag hade inte överlevt länge i den här branschen utan Dilian Lindahl. Så tack för det.
Ulla Bella sekreterare, när ska jag få ett eget visitkort som du står
ja,
där på?
Ja, det är fan dags. Det är dags.
Och det jag skulle komma till är, eftersom ni hör det här på måndagen, så packa för fan era egna väskor och ta er till Göteborg. För att jag har laddat nu. Jag ska mingla, Anna. Ah. Anna Jinghede. Jag ska, Anna Gabriella Jinghede.
Ja, ah, som jag har längtat.
Jag ska mingla. Helvete vad jag ska mingla. Och jag ska signera böcker. Och jag ska stå på olika alltså, scener. Och
vad är det
se
som pågår? Är det någon form av begynnande kris jag får ta del av här? Eller?
Absolut. Efteråt så kommer jag också låsa in mig ett halvår. Självfallet. Nej men jag har inte tillåtit mig något annat mindset. Att nu ska krama skiten ur den här jävla bokmässan.
Men shit.
Jag har jobbat upp mig själv i mental brygga för den här bokmässan. Och sen är det bara att börja slafsa. För sen kommer jag dö efteråt.
Wow. Det här ser jag fram emot. Oj, oj, oj. Det här... Det blir spännande. Ja. Men hörni, ni kan också, ni som inte har möjlighet att ta er till Göteborg, ni kan i alla fall hänga med på resan i någon mening på Instagram. Ljungdahl och Jinghede. Där hittar ni oss.
Vad sa du nu?
Ljungdahl och Jinghede på Instagram. Där hittar ni oss.
Jaha, jag hörde inte.
Nej.
Det vart så subtilt.
Jag förstår, det är så olika det där. Ta hand om er.
Jag måste gå och packa nu. Hej då.
Hej då.